Och fredag, det betyder morgonparlamentet, och i dagens morgonparlament gästar Fredrik Partin och Kina Laak, så god morgon. Välkomna.
God morgon.
Ja, hur har veckan kommit igång, eller hur har veckan börjat sluta? Det är ju inte kanske måndag idag, så att, hur har veckan gått, Vina?
Ja, det har nog gått helt bra. Det har varit ganska stressigt, så jag är jätteglad att det är fredag idag. Och sen, jag vet inte om våra lyssnare kommer att bli ledsna, men jag tycker att det är skönt att det har blivit lite svalare ute.
Ja, nej, tar jag någonting emot det heller inte.
Nu är det med svalare, alltså. Jag måste säga att visst, svalare, jo, men inte som man måste skrapa bilrutan. Jag har fått göra det nu två morgnar. Jag inte alls räknar med det. Och sen när man stiger ut på morgonen så är gräsmattan sån här frostig och så får man stå där och skrapa. Första morgonen så måste jag nästan böka, och vi visste inte ens vad jag hade min isskrapa, för inte hade jag alls räknat med att det skulle vara nu här då i slutet av september. Men det är kanske så att det skulle stå någonstans på någon nyhetssajt igår att vi finländer, vi har varit så vana, den sommaren har bara fortsatt och fortsatt. Mm. Det har varit ganska fint väder hit, så nu blir det kallt. Fredrik, hur har din vecka sett?
Ganska mycket att göra, helt enkelt. Jag fick ny post här också, eller jag har ju egentligen inte officiellt börjat, men egentligen skulle jag borde börja på lite med det då också, som landslagstränare här i orientering, och har smidit lite planer för det samtidigt som jag har kört mitt tidigare jobb, så lite bråttom för tillfället, men det är så ibland.
Mm. Hur mycket skogsliv eller orientering och sånt innebär det nu i och med att du blir landslagstränare?
Nu blir det ju, inte blir det ju mindre direkt, utan nu blir det ju att ligga i, men, och utmaningar finns absolut, stora skor att kliva i, men jag ser ju nu absolut fram emot uppgiften att det blir en hel del mer läger och tävlingsresor som tränare då, så det, ja, men det blir spännande år framöver.
Mm. Hur mycket, förstås du själv orienterar ju en hel del och har orienterat och varit på elitnivå. Ina, Hur ser din skogserfarenhet ut?
Jag tycker nog om att vara i skogen, men jag tror att jag hör till den här gruppen som har ungdomstrauma från skoljumpan med att vara orientera. Så inte kanske så positiv. Jag skulle vilja kanske testa på nytt, så då, nu ska jag säkert vara mer positiv för det. Men
Ja, Fredrik, det firas alltså orienteringsvecka också. 16.9 börjar orienteringsveckan och fortsätter fram till 11 oktober. Och det riktar ju sig då till såna här just ungdomar i klasserna, den 3-9. Jag har själv också kanske lite som Ina sa där, att jag minns att just i lågstadieåldern så kanske det inte var alltid så roligt att springa ut i skogen och leta de där kontrollerna. Ibland var det svårt och ibland var det lättare. Men du som nu då blivande landslagstränare, hur ska vi få ut och göra det så där, att man åker ut med glädje i skogen?
Nej, men det ska ju vara som sån här låg tröskel evenemang, att man ska inte tänka att det är som så antingen eller, att om jag går och orienterar så måste jag orientera den där hela 6 kilometers banan som är ganska svår och knepig och på en karta som kanske i skolsammanhang inte alltid är den där bästa heller. Men de här motionsevenemangen som vi har på nästan varje vardagskväll, och det här i Åbotrakten till exempel, så det är nog bra att komma ihåg faktiskt att det finns banor för alla. Det finns korta banor, det finns lätta banor. Att börja med lätt och kort och på det sättet få positiva erfarenheter av orienteringen är ju nog det som många gör och det som det absolut finns möjlighet att göra. Att inte försöka direkt på det allra svåraste som man kanske inte klarar av, och då blir det en negativ bild.
Ja, men från orientering till bussar, det är kanske inte så det är lite djärvt hopp, men hur mycket åker ni buss själva?
Några enstaka gånger, inte nog jättemycket. Jag bor i centrum och jag brukar inte ofta röra mig så mycket utanför, och om jag åker så åker jag kanske med bil med någon kompis. Så.
Ja, ganska sällan åker jag också buss, fast vi bor i Pargas en bit bort också, men att det, ja, det ofta om jag rör mig in till Åbo så ska jag någon annanstans på samma gång då också, så det blir att jag tar bilen ganska ofta i alla fall.
Följeområdet är dit också Pargas hör, nu kommer man ju att se också dubbeldäckare på den här linjen, det är Åbo stad att testa sådana. Men nu kommer man då inte att höja priset på enkelbiljetterna. Det var snack om det tidigare. Passagerarmängden hade sjunkit och då ville man, för att täcka det här inkomstbortfallet, så tyckte man att det skulle kunna vara en bra idé med att då höja biljettpriset. Hur mycket påverkar det er, om ni nu ska åka mer, så hur mycket skulle det påverka om priset skulle vara högt eller lågt?
Ja, nu är det förstås plus det där nu, att nu, om man vill satsa på att folk ska åka mera buss, så nu är det ju fel väg i princip det där nu, att höja priset, så nu tror jag det har sin betydelse absolut, att det blir någon euro mer eller mindre.
Ja, exakt, och det uppmuntrar ju kanske inte, och jag tänker särskilt om man inte behöver busskort, men till exempel är studerande, så det blir ganska mycket pengar om du ska bara åka, och inte den ju i kraft heller för evigt, att om du åker längre bort så kanske bussbiljetten hinna gå ut innan du kan åka tillbaka, och det är ju synd om den kostar mycket i så fall.
Det där vi också den här veckan pratat om, att allt fler väljer tåget för att det är smidigt och miljövänligt, och många kanske just väljer tåget just på grund av den här miljöstämpeln. I dagens läge så vet jag också att fler och fler affärsresenärer väljer då tåget framom flyget och det där. Så hur ser det nu ut när ni reser runt och nu du... No, vi håller oss fast nu så mycket i din, att du kommer att bli landslagstränare, men kommer vi att se orienteringslandslagen och tuffa runt i Finland, tror du?
Det skulle vara helt möjligt och absolut en sak värd att utreda och sådär. Nu har vi, när jag tidigare har jobbat med orienteringsförbundet, så nu har vi på riktigt uppmuntrat till att åka tåg. Och sedan att vi har tagit hyrbil någonstans ifrån då, istället för att åka hela vägen med hyrbil. Så sådana saker har vi nog redan gjort, och inte ska det nog vara någon omöjlighet, och ifall det logistiskt sett är vettigt i verksamheten i landslaget också. Men själv så åker jag faktiskt ganska mycket tåg och åker gärna tåg när jag åker på. Jag har ju haft kontoret och kommer väl att ha kontoret på Pappred i Helsingfors här tidigare också, så de arbetsresorna så åker jag gärna med det där, med tåg de gångerna jag åker dit, för det känns smidigt att kunna göra någonting på tåget samtidigt också.
Ja, jag åker kanske med, jag föredrar kanske buss mera. Jag brukar åka ganska mycket till huvudstadsregionen, men inte har jag någon skillnad om det är buss eller tåg. Buss brukar vara enklare och närmare att hoppa på. Men det där absolut, det är jättebra att om folk använder det mera, de kollektivtrafiken, så det är jätteglad över att man utvecklar saker där, så att det är lättare och billigare att åka för folk.
Ja, jag måste själv medge att jag åker tåg hellre. Jag ryms in bättre på tåg. Nu vet inte kanske alla lyssnare att jag är över 2 meter lång, men att när man ska bänka in sig ibland i de här bussarna där det finns olika sorters företag som då kör mellan Helsingfors och Åbo, så kan det ibland bli lite så här stressande. Man blir ganska svettig redan, inte bara av att då komma upp i den här dubbeldäckaren, men det att man ser den här bussen och den här sitsen, och så ska man bänka in sig där mellan de här trånga bänkarna. Så där är tåget nog helt klart bättre, åtminstone för mig personligen. Det som förstås har förändrats med tågen är att allt fler åker, det är populärt och många väljer det, men det har man ju också kanske märkt att då har det blivit lite trångare på tågen, de här vagnarna är ganska fulla. Hur mycket stör det är att det är jättemycket, ibland känns det som någon kan säga att det är som boskapsvagnar när man åker mellan Åbo och Helsingfors.
Det beror ju på vilken tid man åker, att jag brukar åka ganska udda tider, men nu blir man ju såklart, inte vet jag om det är stereotyp finländskt, att när någon sitter bredvid som man inte känner så blir man lite sådär gå bort. Men jag brukar alltid bara sitta med mina hörlurar i öronen, så sen kan jag nog space out.
Jag inte tycker det heller ett stort problem, men visst skulle det kunna vara en idé att för de som på riktigt vill jobba på tåget att kanske avlysa en lite större del av vagnarna till det enda målet då, och sedan lite mer dela upp enligt kundgrupp då också. På det sättet skapa lite olika typer av vagnar.
Jag tycker också att de här arbetshyttarna som finns, så de är jättebra. Jag har själv åkt mycket i sådana när jag har jobbat, men det finns ju inte så många av dem, så såna, det finns ju redan ett koncept för det, så varför inte utöka det eventuellt?
Hur tycker ni sen då, jag menar, det är bekvämt att åka om man kan jobba på tåget och sådär. Nu pratas det mycket om att man skulle bygga ett en timmes tåg, eller egentligen är det väl 1 timme och 15 minuters tåg till Helsingfors. Kanske dyrt att bygga, men många skulle gärna säga att det skulle komma en sån snabb linje till Åbo Helsingfors. Skulle ni kunna dra nytta av det, man tror, i era uppdrag?
Nu skulle det ju vara en fördel förstås för mig personligen också, som i så fall skulle kunna stiga på i Kuppis och åka ända vägen till Helsingfors också. Så nu skulle det kunna vara en bra sak, men det är nog lite, jag måste säga, jag är som en lite tudelad faktiskt i hela projektet. Jag ser nog båda sidorna här också, att det är nog bra att det satsas på infrastruktur och speciellt sån här typ av infrastruktur också, men är det nog faktiskt värt det då när restiden förkortas så där pass lite i alla fall, som det kanske ändå är frågan om.
Ina, vad tycker du?
Ja, snabbare tåg, ja, men jag är nog också kanske lite på samma linje som Fredrik, att jag är lite tudelad, särskilt på de som är där i mitten av linjen, till exempel mellan Åbo och Helsingfors, att vad händer med deras liv, och jag känner många som bor där, så de blir kanske upprörda med att säga att jag hejar på en timmes tåg, men samtidigt smidigare förbindelser och snabbare är nog till fördel nog, men det är nog mycket detaljer som borde redas ut, att hur man gör det på bästa möjliga sätt.
Mm, en som är född och uppvuxen i Västnyland så håller jag förstås på kustbanan, och jag skulle gärna säga att man breddar den, men om det inte är möjligt så är det kanske nu som nuvarande Åbo eller Åbo-regionbo, så skulle det kanske vara trevligt med en snabbare linje till Helsingfors. Det är bra, man kan bo här. Det är billigt att bo i Åbo, så kan man jobba i Helsingfors. Men det där, om vi nu ser på veckan som gick, så du Ina sa att det var mycket miljö som vi hade satsat på Yle Åboland den här veckan. Och det kanske det är helt, helt rätt. Vi hade en sån här artikel om att vallåkrar, jag måste medge att min erfarenhet av vallåkrar är inte så stor, men nu är det så att Naturinstitutet Loke har visat via ny forskning att de är inte så stor miljöbov längre. Alltså djurgårdarna som använder vallåkrar och odlar sin eget foder, så den här avrinningen från de här åkrarna är inte så stor som man tidigare har trott. Är det här nu någonting som... Ja, är det nu så att de har fått hålla hundhuvud för länge, de här djurgårdarna, och nu kan man pusta ut, så att säga? Vad tycker ni?
Ja, i vilket fall som helst så är det ju bra att det bedrivs forskning, att man har fakta att tala utgående från, och inte bara personliga åsikter från det ena eller det andra hållet då också, som är mer subjektiva. Men det här är nog en bra nyhet för de lokala bönderna och de som bedriver sån verksamhet också, att på det sättet kanske själva också få lite bättre, ja, inte behöva ha lika inte behöva bära hundhuvud längre för någonting som kanske inte är så farligt som man har trott.
Ja, exakt, och kanske också med sån här positivare nyheter uppmuntrar dem att tänka vidare, att vad kan vi mer också göra på vår gård för att göra det bättre för miljön och mer ekologiskt och sådär.
Ja, det är ju viktigt förstås att hålla avrinningen på så minimal nivå som möjligt, för att ja, man vet alla, i år kanske det inte var så mycket alger, men tidigare år hade varit ganska mycket, och det är ju en följd av den här avrinningen och fosforrikt vatten som rinner ut i Östersjön. Det här, ja, att är det nu så då att man kan... Ja, många djurgårdar så tyckte nu då att det är bra att den här forskningen har gjort så och så, men kommer ni nu då att ja, är det bra för de här djurgårdarna, tycker ni?
Ja, nu tror jag väl att inte köper nu folk mindre sånt som produceras där då, efter sådana här nyheter i alla fall, så nu tror jag att det är bra, och nu tycker jag också samtidigt, eller det är bra att sån här forskning görs, speciellt med tanke på det att nu inte ska vi nu kategoriskt utesluta allt som har att göra med djur på grund av ekologiska skäl heller, så länge man hittar hållbara lösningar för det hela då också, och det här är ju absolut ett exempel på en sån.
Ja, jag håller nog med.
Om vi håller oss kvar i den här djurvärlden, vi pratar om ammunition också den här veckan. Det är så att unga jägare väljer ofta då dyrare ammunition, så kallad blyfri ammunition som är gjord av koppar. Den är nästan dubbelt så dyr, men ja, en sån som sålde då ammunition eller ammunitionsförsäljare sa att man spenderar gärna som ung är jägare i dagens läge mer pengar på sin jakt, eftersom det inte handlar om arbete utan det handlar mer om en hobby. Vad har ni själva för erfarenhet av jakt?
Inga.
No, jag hör ju till den här kategorin unga jägare som gör det, som jagar faktiskt utgående från vad jag nu har tid och möjlighet till att göra då också, men det har nog suttit i generna från att jag som liten har följt med min morfar till skogen, och på det sättet har det i blodet också.
Så har du landat om nu med till koppar ammunition?
Nej, men jag måste ju lite tyvärr säga att jag nu hör till den gruppen då också, som det beskrevs här i artikeln på nyheterna, att lite av gammal vana har jag hållit mig till det här gamla traditionella blyammunitionen, men nu skulle jag bra kunna tänka mig att byta också, för jag känner nog igen mig i det där också, att med de när jag ändå skjuter så pass få skott per år, så skulle jag nog kunna betala det där extra som det kostar då, för att det ska bli mer miljövänligt och så vidare.
Mm. Och det är ju roligt också att, jag tänker ju med till exempel folk som spelar dataspel och sånt, så nu satsar de ju också på bra utrustning, att hellre betala lite mer för bra, så det är ju trevligt att höra att på sådant annat område också. Också det är ju bra att även om man måste göra stora saker överlag i samhället för att bli mer miljömedvetna och spara på naturen, så är det ju bra också med sådana här små steg i en viss, att vi behöver alla ta vårt strå till stacken, och det här är också deras sätt, och det är jättefint.
Mm. Så är det.
EU vill ju dessutom just förbjuda den här blyammunitionen just på grund av miljövänligheten i det hela. Skulle nu då, jag menar, det är ju förstås alltid, pratas det om att olika sorters miljövänlighet och olika sorters etiskhet vad det gäller jakt, så är det ju många som har många åsikter om att jaga, men det är ju bra, Fredrik, om du funderar nu egentligen på att åtminstone byta då den här blyammunitionen till koppar. Priset är ju förstås en hel del högre.
Så nu blir det ju, skjuter man väldigt många skott och spenderar väldigt, väldigt mycket tid på skjutbanan, vilket man ju å andra sidan också borde förstås göra för att etiskt rätt kunna jaga det också, ha god chans att träffa djuret helt enkelt. Så då blir det förstås en större ekonomisk fråga också.
Mm. Ja, de sen då när man jagar med sån här blyammunition, så kan det ändå bli där och skräpa i naturen. Och om vi nu då hoppar lite vidare till att man, och det också finns en hel del skräp i Aura Å som man nu då dök upp här förra veckoslutet och hittade en del cyklar och sånt. Det som jag överraskades mest av, att det inte fanns en enda sån här elsparkcykel i Aura Å.
Ja, faktiskt.
Det är sant.
Nej, men alltså, de är ju överallt, men inte i Aura Å. Ingen har slängt dit den ännu.
Det är ju kanske svårare än man kanske har tänkt, för den har ju väl någon sorts GPS, eller vem har använt den senast, så du blir ju genast fast för det, så det är ju inte på det viset taktiskt att kasta den dit.
Men kan man inte alltså, om den står alltså oanvänd och jag slänger i den?
Så. Säkert skulle man kunna det. Kanske det finns någon ikväll nu när du tipsade om saken.
Ja, det kan hända. Släng inte i någonting. Det är ingen god idé. Det var ju då alltså förstås de traditionsenliga cyklarna och liknande. Hur överraskade ni att det finns ändå en hel del cyklar som alltid försvinner i Aura?
Egentligen jag är inte överraskad att det finns, men jag blir ju ledsen över att det finns massa skräp och cyklar där.
Ja, lite samma sak, att inte Nu har man sett de här nyheterna förr också, att det är sådär som tydligen som folk gör, men inte förstår jag ju riktigt idén bakom att slänga skräp överhuvudtaget, och speciellt inte så här typ av skräp.
Vad får man liksom ut av att kasta en cykel dit? Kastar du din egen cykel dit? Kastar du kaverins? Är det liksom why?
Du från Pargas, alltså är det så att det är Pargasborna, är det sundet som man slänger cyklarna i?
Alltså, ja, jag faktiskt såg någon gång när det var dykare där också. Nu hittade de cyklar där också, så inte det inte vi så mycket bättre i Pargas heller.
Sådant alltså. I morse kunde vi höra att Agility-VM pågår i ishallen i Åbo. Är det någonting ni kommer att besöka? 12 000 besökare förväntar du under veckoslut?
Jag kommer nog inte att besöka, men väldigt intressant att det finns ett så här stort evenemang. Jag hörde, när jag körde hit med bilen i morse, så hörde jag på radion om evenemanget också. Så väldigt intressant lite.
Ja, det låter nog jätteroligt. Jag ska nu tyvärr själv inte gå, men hundar är ju jättesöta.
Mm. Ja, det är ju mycket hundar också nu i stadsbilden. De har bott faktiskt på hotell här i Åbo den senaste veckan. Och förstås då använt sig också av den service som finns till handa, och ansåg att Åbo var en ganska hundvänlig stad. Är det nu så? Vad tycker ni själva? Är det bra eller dåligt att det rör sig över 3000 hundar i stadsbilden just nu?
Jag tycker det är jätteroligt, och jag tycker det är ett visa välvilja av hotell och restauranger att man får ha sin hund, att så länge de inte liksom stör och härjar där. Men jag tycker det är jättetrevligt, men samtidigt vad jag läste, att det fanns inte så mycket gröna områden, märkte de här utländska gästerna här i centrum. Så det var ju synd på det viset, att det är kanske något man skulle kunna satsa på. Men.
Ja, sen förstås när man rör sig lite utanför centrum då ändå, så då finns det ju ändå de här områdena med lite skogsplättar här och där. Så kommer man sig ut från centrum, så då finns det nog ändå ganska bra med möjligheter att gå på stig och på det sättet. Så det på det sättet är nog en säkert en hundvänlig stad, kan jag tänka mig, även om jag inte själv har hund.
Mm. Det ser alltså morgonparlamentaristen Fredrik Portin och Ina Laakso. Hur fortsätter dagen, Ina, Fredrik, för er nu? Hur ser veckoslutet ut? Om det inte nu är Agility VM som gäller för er del.
Ja, föga överraskande så har jag ju nog orienteringsevenemang, men faktiskt så ska jag springa själv imorgon också. Vi har faktiskt ett ganska bra lag, både på herr- och damsidan från Pargas IF när det gäller stafett FM som vi löper här i Nousiainen Mynämäki-område, så det har vi på gång imorgon.
Ja, det har man utlovat ganska bra väder också tills just imorgon. Det kommer inte att vara riktigt så här kyligt som det nu har varit.
Ja, vi får hoppas det.
Ja, nu har jag haft lite för bråttom den här veckan, så jag behöver ta itu lite med mina studier här under veckoslutet och försöka komma ikapp dem och sen vila.
Studieliv, liv, vila och orientering, det låter som en bra idé. Som gör någonting sånt ni också, andra som har lyssnat. Jag heter Jesper Alm, önskar en riktigt god fortsättning på den här fredagsmorgonen. Tack för att Fredrik och Inna, att ni kom hit idag.